här avsnittet är sponsrat av Bisnode. Bisnode är ett av Europas ledande data- och analysföretag och de hjälper dig att fatta smartare affärsbeslut. Tillsammans med er som lyssnar så vill de nyfiket utforska morgondagens datadrivna samhälle. Vad innebär egentligen AI, maskininlärning och automatisering för samhället, för företagen och ja, inte minst för oss människor? Vi säger tack till Bisnode.
Välkommen till Kjellander och Björk som idag befinner sig på GoodTech Conference här i Sundsvall. GoodTech Conference är Norrlands största konferens för digitalisering. Den hette ju tidigare Sundsvall 42 och har en mer än 30 år lång tradition av att utbyta kunskap, skapa nätverk och bolla, diskutera tuffa frågor. GoodTech Conference brinner för utveckling. Jag heter Mats Björk. Med mig som vanligt har jag min kära poddbrorsa Andreas Kjellander. Hej Andreas.
Hej Mats.
Jag testar epitetet poddbror, poddbrorsa. Vi sitter ju inte själva.
Vi har en gäst här i studion.
Härligt.
Och jag hälsar Katarina Gentzel Sandberg. Varmt välkommen till poddstudion.
Tusen tack.
Kul att ha det här.
Tack.
Härligt.
Du är kommunikationsrådgivare, föreläsare, seniorpartner på Gullers Grupp. Du har arbetat med strategisk kommunikationsutveckling de senaste 25 åren i en mängd olika roller och branscher, ska jag säga. Främst då kanske idéburen och offentlig sektor och för större statliga aktörer. Hösten 2017 så släppte du tillsammans med professor Jesper Falkheimer en bok om framtidens strategiska kommunikation, och den här hade titeln Nu, strategisk improvisation för effektiv kommunikation. Nu om jag har förstått det här rätt så kommer det en uppföljare, men mot ledarskap. Den handlar om, den heter likadant, strategisk improvisation, men ledarskap för samhällsaktörer. Ja, och jag tror att vi ska nog börja med det här. Vad är strategisk improvisation?
Det blir många ord på en gång. Ja, vad är strategisk improvisation? Många tycker att det är en motsats i det där ordet, begreppet. För att strategi är ju för många ordning och reda, långsiktighet, analys, kontroll, framförhållning. Såna här fina ord som liksom vi alla gärna vill vara. Du har väl en plan, du har väl koll på saker och ting. Sådär. Och improvisation är ju kanske mer kreativitet, situationsanpassning, ta tillfället i akt, ta saken ja, som det kommer, som det hampar sig, kanske mer kaos. Så strategisk improvisation är både ordning och kaos, och kanske framförallt förmågan att kunna balansera de här två begreppen samtidigt, att ha lagom mycket strategi och lagom mycket kaos, ordning eller improvisation.
Är det en spegling av din personlighet där, eller hur blev du intresserad av det här?
Ja, det är precis. Det här är grunden egentligen, en frustration över detta överplanerade samhälle som vi många gånger lever i, där allting ska vara liksom överplanerat helt enkelt. Jag brukar ofta börja mina föreläsningar så, även här idag på GoodTech Conference, med att fråga hur många har någon gång skrivit en plan eller gjort en planering för någonting, en kommunikationsstrategi eller gjort en budget. Så ja, då räcker 98% upp handen. Och så frågar jag, och hur många av er har någon gång känt att den där planen blev kanske inte så väl använd sen, så mycket använd när du väl kom till kritan, för att verkligheten hade hunnit sprungit i fatt. Och då räcker 88% upp handen, för att alla har varit med om det, att vi planerar ihjäl oss och missar därför massa saker som händer, sånt där som man, inte bara kriser utan även positiva saker, möjligheter som man ska använda sig av. Att inte vara så jäkla fyrkantig och bunden av sin ram, utan faktiskt utnyttja tillfällen och vara kreativ och ja, hänga med när det händer något roligt runt hörnet.
Jag blir, när du beskriver det här, skitspännande först och främst. När du beskriver så gör man ju sin egen tolkning och så. Jag gillar själv att tänka i system. Vi är ju en framtidspodd. Andreas är väldigt duktig på kommunikation. Jag är lite mer av en tech-person, och någonstans däremellan ska vi mötas. Så vi pratar ofta om fyra typer av system. Simpla, komplicerade, komplexa och kaos. Och du pratade lite grann om kaos, pratade du om. ser du att världen blir mer komplex? Är det det? Är det en respons på det?
Nej, jag menar nog att man måste lära sig att använda olika förhållningssätt beroende på vilket system man agerar i just nu. Och att det kan vara ett simpelt system på måndagen och att vara ett komplext system på torsdagen. Mm. Och man måste kunna kalibrera sitt agerande utifrån de där olika. I den nya boken så har jag bland annat intervjuat Silla Bänkö som är vd på Sveriges Radio. Känns ju passande här. Mm, och hon säger att förr i världen var det så på Sveriges Radio att hade du en bra idé, då gällde det att ha den i oktober eller november för då sattes budgeten för nästa år. Då kunde du få pengar till en rolig idé. Men om du istället fick idén i mars eller april, då fick du vänta till oktober och åta på. Och det är ju ett exempel på när det bara är simpla system där det går att planera sig till framgång. Strategisk improvisation handlar ju om att vara mer adaptiv inför och kunna läsa av. Var är vi just nu? Krävs det mycket kontroll och planering och ordning? Eller finns det möjlighet till mer ta tillfället i akt och situationsanpassning?
Mm. Ja, nu klarnar det för mig också. Jag har ju faktiskt läst delar i den här boken, ska jag säga. Och det jag tycker mig liksom det höra, det är det här. Jag hade klurat kring en fråga här, att behöver vi bli liksom mer operativa? Om man tänker ur en ledarskapsroll, och just kommunikation är ju liksom någonting väldigt operativt. Man ska ju liksom kommunicera och man ska lyssna. Så att det är inte att vara liksom antingen eller, utan på något vis både och.
Det är de här både och. Det var flera föreläsare här som har föreläst just det här med både och. Att ha förmågan att vara både och kunna... tippade jag till nu.
Det är okej.
Att vara både och. Att kunna anpassa sig efter de situationer som uppstår. Men jag skulle säga så här också, att det handlar ju dels om att vara adaptiv och att kunna bli mer utanför ramen. Men för vissa, i vissa organisationer och i vissa situationer handlar det om att bli mycket, mycket mer stabil och ha mycket mer strategi. Ja. I den nya boken då har vi intervjuat många ledare som leder människor som måste improvisera därför att det är så många okända faktorer i det de gör. Till exempel polisens insatschef för nationella insatsstyrkor. Eller socialtjänstchefen i Stockholm. Man vet inte vad det är för miljö man kommer att möta där ute på gatan. Då gäller det att så mycket som möjligt är planerat. Så mycket, de här grundstrukturerna måste vara oerhört fasta. Barnmorskor har jag också intervjuat. Det är samma sak där. De här grundstrukturerna måste kännas oerhört stabila och konstanta. För då klarar man av att improvisera i den här lilla, lilla delen som fortfarande är kaos. Men det bygger på att man liksom balanserar de här två hela tiden. Och i vissa andra organisationer så är det alldeles för mycket improvisation. Man springer på allt som rör sig. Det är bara brandkårsutryckning. Det finns ingen riktning. Det finns liksom ingen tanke om vart vi tar vägen, utan det bara spiller iväg åt olika håll.
Ska man prata kring balansen där då? För i vissa organisationer och andra, är det liksom improviserandet vi behöver bli bättre på? För jag tänker med ditt exempel, om man räcker upp handen där. Det är min bild, det kanske är förutfattat, men att det är liksom, visst, vi kan bli bättre på strategi, men det är också det vi jobbar väldigt, väldigt liksom mycket med i liksom våra organisationer. Men att och var i sådana fall skulle man kunna hitta den här improvisationsförmågan? Är det liksom i sig själv, eller ska man gå mer på teater? Eller?
Först skulle jag säga att jag trodde också, precis som du, att från början att det var improvisationen vi var dåliga på. Men ju fler människor jag har träffat, ju mer jag har pratat om det här, desto tydligare blir det att det är inte alls alltid fallet. Inom entreprenöriella verksamheter så är det ofta tvärtom. Där finns det massor med improvisation men ingen riktig riktning. Jag träffade några från Spotify till exempel för något år sedan och sa det att vi är jätteduktiga på improvisation. Vi är skitbra på det här. Vi har stenkoll på vår marknad. Vi har liksom örat mot marken. Men vi har ju ingen riktning. Det enda vi pratar om på jobbet är att vi måste bli bättre på våra processer. Vi måste kartlägga. Så alla har sina utmaningar. Men på frågan om vi ska bli mer improviserande, så det är klart att många av oss borde släppa sargen lite mer. Kanske inte, jag och Jesper pratar mycket om det, att man ska inte vara så här rebell, bara nu bara vi tänker utanför boxen, spännande. Det är inte det, utan det handlar om att bli rebell inom ramen. Se vilken ram har jag, men att faktiskt våga utnyttja den ram jag har fullt ut.
Ja, Ja, du gjorde kopplingen till Spotify här. Den är lite mer min verklighet. Och de som lyssnar på den här podden jobbar mycket med så kallad digital tjänsteutveckling. Det finns definitivt en hink med sådana lyssnare. De skulle känna igen dina resonemang från ett område som vi kallar agil. Mm. Tycker du att det finns, absolut.
Och alltså strategisk improvisation är ju ingen nytt egentligen. Nej. Det är bara att vi sätter ord på någonting i vår värld som vi alla har gjort. Det är någon slags tyst kunskap som har funnits. Det är ju många som jobbar så här. Det finns ju massor med exempel på duktiga. IKEA är ju bara ett av alla exempel de inom sin marknadsföring. Det man kallar för blixtkampanjer. Det är också ett sätt att jobba. Men det agila är ju verkligen... Staber har ju skrivit mycket om det här, både och innovations... Alltså det finns ligger mycket i det gränslandet. Mm. Men det agila handlar väl också om att man inom en viss ram jobbar på ganska improviserat, och sen stannar man upp och ser och utvärderar och ser över, och är vi åt rätt riktning nu, vad kan vi lära oss av det här, och sen så börjar man, gör man en ny ram och så improviserar man inom den. Mm. Så jag tycker de hänger ihop väldigt väl.
Så att själva liksom improviserandet, det är också en form av liksom experimenterande.
Ja.
Vi pratade med Stefan Vlachos tidigare här idag om liksom Karolinskas innovation. Han är innovationsledare då på Karolinska, och han pratade också, det finns en kontaktyta även med hur de liksom bedriver sitt arbete där, i att liksom, för de gör ju också någonting helt nytt. Skulle man kunna säga att den här improvisationen, behöver det alltid vara att du ska liksom kunna reagera på förändringar i omvärlden, eller kan man använda liksom improvisationen i sig, ska jag säga, för att liksom gå utanför strategierna och de liksom satta processerna?
Självklart. Jag tycker att det ligger ganska nära innovation också, och att det handlar inte om, det kan vara omvärld, det kan också vara invärld, eller det kan vara en idé man får, eller att överhuvudtaget våga tänka nytt, att inte vara så slav under sin planering bara, utan att den där impulsen kan komma från alla möjliga håll. Jag brukar ha något exempel från Trafikverket där man skulle bygga nya bullervallar och var tvungen att riva upp massa körsbärsträd som stod i vägen för den nya järnvägen som skulle fram. Vad gör man med 20 fina körsbärsträd? Ja, då kan man ju slänga på tippen, men om man som Trafikverket vill vara myndigheten som ser till att alla kommer fram smidigt, tryggt och grönt, då vill man ju använda de här gröna aspekterna. Så då gjorde de en liten kampanj som handlade om att adoptera ett körsbärsträd. Så skåningarna fick adoptera körsbärsträd. De fick ansöka om det, och då körde de ut dem där. Så följde man ju givetvis med då ut till den här förskolan som fick fint körsbärsträd och den här villaträdgården, och P4 Malmöhus tyckte det här var kul och hängde på. Så nu ska vi komma in och få följa hur det går för de här körsbärsträden på sina nya platser i världen.
Jag hör att du måste kampanja lite för den här förmågan uppe i Kiruna, för att vi pratade ju precis med Robert här då, som bor i Kiruna, inblandat i flytten av Kiruna stad, och hur han har träffat på tjänstemän i myndigheter som har ångest över att K-märkta byggnader får inte flyttas trots att hela staden måste flyttas. Så de måste bryta mot lagen samtidigt som de måste följa den. Så de har för lite improvisation inom ramen, kändes det som då. För de har då inte hittat sin körsbärsträdsidé, motsvarigheten. Och det är väl egentligen det. Och då är de lite för låsta
då
i den här...
Då är det väldigt mycket fyrkant. Samtidigt som det är klart, vi ska ju vara tacksamma för att det finns den här stabila regelverk. Alltså Domstolsverket kanske inte ska improvisera sådär jättemycket med lagstiftning. Men kanske med hur de jobbar med sitt jämställdhetsarbete eller någon annan fråga som inte är lika lagstyrd. Samma sak med börsnoterade företag är ju väldigt styrda av de regler som gäller där. Men det behöver ju inte smitta av sig i alla processer. Se på Nokia som kom upp som exempel i morse. De var ju väldigt dåliga på att ha örat mot marken och tänka nytt och vara inne och ta tillfället i akt och så, utan körde på sitt gamla hjulspår i sin strategi och se hur det gick.
Jag ska ta en till där. Jag gillar verkligen att du får inte poäng om du är strategisk bara, och du får inte poäng om du är improviserande bara, utan det är verkligen när de här två möter varann, det är någonstans där magin uppstår då, för kontrakt som är skrivna i transaktioner där vi är överens om någonting, då kan man ju inte börja improvisera runt överenskommelsen, men runt allt annat kan vi göra det då? Liksom. Två kulturer ska samexistera på något sätt nästan. Är det så?
Ja, och jag såg en slide här just kring agilt arbetssätt där man pratade om det, på den ena på agil stod det handlade om, där var man intresserad av samarbetet och i den gamla strukturen då pratade man, då var man mest intresserad av kontraktet. Vad står det på dokumentet eller hur ska det fungera på riktigt? Så att det är väl lite...
Du pratar om mesta magonten som jag har varje dag på i mitt yrke, det är exakt den här frågan, hur de här två ska möta varann. Och som sagt, det är ju frågan om perspektiv, så det finns ju egentligen inga rätt eller fel heller, känner jag.
Perspektiven där, om vi borrar lite i den här boken. Strategisk improvisation är ändå liksom en tydlig liksom kommunikatörsvinkel, om jag får säga så, för kommunikation är den första, nu ledarskap. Vilken respons fick den första boken? Liksom, var det ledare som hörde av sig, det här kan vi också anamma?
Precis så var det. Den första boken fick ju först och främst responser från massa kommunikatörer. Ni sätter finger på något som vi faktiskt gör, men inte riktigt har förstått att det är det här vi håller på med.
Kul.
Det här är ju fint ju. Alltså, man tänkte att det fina har ju tidigare varit att du har ju en plan, du måste ju ha en plan. Och har man ingen plan så är man liksom... Eller har man en dålig plan som inte funkar, då är man en dålig kommunikatör. Men helt plötsligt så förstod man att så är inte fallet. Det är faktiskt så här man ska jobba. Men då var det också många chefer som sa att det här handlar inte bara om kommunikation. Det här handlar om hur jag ska leda kommunikatörer eller hur jag ska leda en verksamhet. Och när man tittar på exemplen här så handlar det ju väldigt mycket om ledarskap också. Och kommunikation och ledarskap hänger ihop, det har vi ju sagt 1000 gånger. Så att därför, det finns väldigt många likheter i nästa bok som kommer, men skillnaden då är förstås att då har jag inte pratat med en enda kommunikatör. Jo, hovets kommunikationschef finns med i boken, men annars är det en restaurangchef och det är barnmorskor och det är scoutledare och det är kulturarbetare och alla möjliga, en del blåljusyrken och Ikeas Sverige-VD är med och fantastiska samtal.
Spännande, för man tänker det att vår liksom allmänna bild är det, i de här liksom stora förändringarna så behöver man en form av liksom verktyg för att möta dem. Jag kan också tänka mig att många, om vi liksom tänker oss kring liksom kommunikatörerna, så blir det också att ja, men det är okej att också faktiskt improvisera. Det är okej, det här är också sättet att faktiskt sköta sitt arbete snarare än liksom följa någon slags kontroll i en strategi.
Och det som är spännande då när man ser de här som är duktiga på att improvisera och leda andra, det är att de bygger ju hela sin organisation på ett annat sätt än vad vi är vana. Där framförallt de bygger på utgångspunkten att det finns alltid osäkerheter. Om man bygger sin organisation på att det finns alltid X-faktorer, pratar vi om i boken. X-faktorn är konstant. Då betyder det att vi kommer alltid att misslyckas. Vi kommer ha svårt. Det finns liksom inga optimala lösningar. Det finns inga fixa processer. Man måste bygga en helt annan tillitskultur. Därför att inom polisen pratar man till exempel mycket om att man tar funktionella beslut och inte optimala. Det optimala beslutet, du kommer att ha om 3 månader. Det är alldeles för sent. Du behöver ha ett funktionellt beslut som håller i 2 timmar.
Du är tillbaka i min modell som jag inledde här nu.
Du är lite fyrkant helt enkelt.
Simpla. Jag vill beskriva hela verkligheten i en modell. Det är någon form av aspiration. Jag får återkomma när jag är 150, när jag är klar.
Ja.
Men åtminstone de här 4 systemen. För när du beskriver de här sakerna, då pratar du för mig om det komplexa situationen. Där det här gamla, ganska managerorienterade ledarskapet där man pekar och dikterar och har roller och processer och där allting liksom sitter, där inte X-faktorn existerar egentligen. Det är komplicerat, men det är manageable. Där har man kontroll. Och i den komplexa, då är det så här, vi har för behov av hög flexibilitet. Då måste man liksom flippa organisationen. Man sätter sig som ledare mitt i center och försöker facilitera och reducera ner det till ett beslut som man gör tillsammans. Liksom. Så det blir helt, helt olika på något sätt.
Men jag håller helt med. Jag känner, om X-faktorn är den ena principen som är så tydlig då i i de här intervjuerna, då är den andra det som du sa, att man måste sätta sig ner och vara överens om tolkningen. Vad är det vi ska någonstans? Yes. Vad är det vi ska göra? Vilka är våra utmaningar och vilka ska vi finnas till för? Mm. Och att ha ett ständigt samtal som ledare med sina medarbetare om vad är vårt uppgift och vart är det vi ska någonstans? Mm. Det här, en gemensam tolkning. Och är man trygg i det, oavsett om det handlar om att skydda president Obama som är här på statsbesök. Mm. Eller
som vi önskar vara president.
Som vi önskar vara president. Mm. Eller om det handlar om en restaurang som ska leverera mat i världsklass. Mm. Även denna. Om man är trygg i hur ser det ut det vi ska leverera, då blir man en mycket bättre improvisatör. Mm. Det har de gemensamt. Så att det är det med X-faktorn, det är det här med tolkningen som ger trygghet, och det tredje är de här stabila grundstrukturerna. Att det är så mycket, man måste ha sån hög nivå av saker och ting som bara rullar, precis som du brukar, de här grundprocesserna som bara ska finnas på plats. Vartenda bord ska vara dukat när restaurangen är öppen. Mm.
Slutligen här, har du något bra exempel som du kan liksom tisa med, eller något namn eller någon som liksom lyssnarna redan nu kan liksom börja följa på Twitter och se vad de gör, som är liksom duktig på det här? Så jag tänker, som ni har liksom intervjuat inför den här nya boken.
Jag har en teaser på massor med olika personer som är spännande. Många av dem har fått priser för sitt ledarskap. Jag tror inte någon av dem är så intresserad av den där externa kommunikationen med den stora omvärlden. Men skulle du fråga någon av deras medarbetare, så skulle de säga att det här är riktigt duktiga kommunikatörer. Mm. Men om man vill få roliga exempel på strategisk improvisation, då kan man följa mig på LinkedIn. Mm. Katarina Gentzel Sandberg. Det är bara att bli kompis med mig. För jag försöker lägga ut exempel på sånt där som kan inspirera. Och jag hoppades mycket under valtiden här att det skulle bli mycket kul. Där misslyckades jag kapitalt, kan jag säga. Men mitt senaste exempel är faktiskt från den här konferensen.
Ja, precis. Jag såg det. Ja, berätta.
Jo, det var ju så att för någon vecka sedan när jag skulle börja reka lite grann inför den här konferensen och förbereda min presentation, inser jag att webbplatsen ligger nere. Mm. Och det var väl inget kul. Jag mejlade till gänget och sa, ni vet väl om det? Ja, det vet vi om. Sen så någon dag senare så kom det upp ett inlägg på LinkedIn där man liksom använder det här med att good tech bygger ju oftast på att man har en fungerande webbplats, och nu äntligen ligger den uppe igen. Så att det som skulle kunna ses som en kris gör man någonting roligt av. Man med lite humor så omfamnar man detta och visar på hur jäkla viktigt det är med en väl fungerande teknik. Mm.
Snyggt. Sista frågan, Mats, kör.
Den här är ju enkel. Den här kommer ju du ta klockrent och enkelt. Hur stor är digitaliseringen?
Ingen aning. Kan jag få svaret?
Vi söker. Det är därför vi har den här podden. Vi frågar alla.
Alla våra gäster får den här frågan.
Men vad har ni fått för svar då? Någon som har sagt något bra?
Alltså, vi har fått typ, hur många är det? 50 eller 60 olika svar. Jag tycker också att ingen aning är också ett svar. Mm. För det är därför det är svaret alla söker på något sätt.
Det är därför vi pratar så mycket om det. Hade vi haft en bra definition, då hade vi liksom släppt. Då kan vi gå vidare och så kan vi snacka om andra saker.
Då kan jag säga så här då. Hur stor digitalisering? Ja, det är väldigt många som pratar om det just nu. Mm. När jag läste på IOR 96-97, då pratade vi mycket om att det fanns paradigmskiften. Det är sånt paradigmskifte just nu. Våra lärare sa, snacka inte om paradigmskifte. Det händer varje år någonting nytt. Det finns ingenting som heter. Mm. Så vi ska inte prata om paradigmskiften när det gäller digitalisering heller. Det är en utveckling som många andra.
Mm. Ja, men det är ett bra svar. Bra Där svar. Har vi fått ännu mer dynamik kring det här.
Svar 62.
Stort tack, Katarina. Tack för att du gästade oss.
Jättekul. Tack ska du ha.
Tack.
Hej.